Det kan ju vara frestande för en predikant och bibellärare att låta hela sin predikan bli en beskrivning av Jeremia och den del av historien som han fanns i. Jeremia är ju den gammaltestamentliga profet som vi vet mycket om. Det är ju inte fallet med de flesta av profeterna. De vet vi nästan ingenting om. Men Jeremia får vi reda på en hel del om. Han levde ju i väldigt dramatiska sammanhang. En dramatisk tid. Och vi har ju då bibeltexter i både kungaböcker och krönikeböcker som handlar om den här tiden. Vi har Jeremia bok och andra böcker som beskriver den här tiden. Så att, och sen har vi en del annat material också genom arkeologi och liknande. Så vi vet ganska mycket om den här tiden omkring år 600 före Kristus. Kung Davids rike, det hade ju splittrats. Det hade blivit ett nordrike och ett sydrike. Och på Jeremia tid, ja, då hade det där nordriket försvunnit. Man kan säga att det hade blivit utplånat. Assyrierna hade tagit landet, fört bort stora delar av befolkningen. Och man kan säga att nordriket fanns inte kvar. Utan det fanns bara det lilla sydriket med Jerusalem som huvudstad. Och under Jeremia tid så blir också det här riket gång på gång invaderat, och nu är det babylonierna som är stormakt och försöker lägga hela världen under sig. Ja, en kung dör på slagfältet, en annan kung blir bortförd till Babylon, en tredje kung, ja, han försöker göra uppror mot babylonierna och det går inget vidare. Och därmed kan man säga att även sydriket går mot sin undergång. Så, hur skulle det gå med Guds plan? Gamla testamentets historia. Kommer det ta slut eller hur blir det? Ja, och just under de här dramatiska händelserna som är ungefär 40 år när babylonierna erövrar, kommer tillbaka och slutligen lägger hela Jerusalem i ruiner och templet i ruiner. Ja, under ungefär 40 år så händer allt det här och Jeremia är profet. Har du läst Jeremia bok? Nej, jag ska inte fråga allt för ingående om det. Det är stundtals en ganska jobbig läsning. Jag menar, den är ju lång. Det är ju den längsta i antal ord av de olika profetböckerna i Gamla testamentet. Och den består ju mest av domsord över folket. Domsord för att de har lämnat Gud och en massa problem har uppstått. Sociala orättvisor, förtryck, politisk instabilitet. Ja, det går bara dåligt för folket. Men det finns ju också mer positiva ord. Det finns uppmaningar till omvändelse. Det finns berättelser om märkliga symbolhandlingar som Jeremia gör. Och det finns också berättelser om hur han blir förföljd. Han blir kastad i fängelse. Ja, det är en hel del dramatik också. Några intressanta avsnitt är ju där han liksom klagar. Han klagar på Gud som har liksom låtit honom hamna i den här positionen av att vara profet och få hålla på och förkunna en massa domsförkunnelse. Och han liksom klagar på Gud, varför har du gett mig den här uppgiften? Och samtidigt så kan han ju inte komma ifrån den här uppgiften. Han får liksom kämpa vidare. Ja, att vi vet så mycket om Jeremia, det kanske beror på att han hade en sekreterare. Han blir omnämnd i boken flera gånger, Baruk. Så det blir liksom så när vi läser Jeremia bok, ibland så är det skrivet i jag-form. Jeremia själv är den talande rösten. Och ibland är det liksom i en berättelse om Jeremia. Och då kan man ju ana att det är Baruk som har skrivit de delarna. Så det liksom växlar i boken. Så vad är då budskapet i Jeremia bok? Ja, det räcker med att läsa första kapitlet. För redan i första kapitlet i samband med Jeremia kallelse talar Gud om att det kommer att komma en dom över landet. Arméer kommer att översvämma landet och kommer norrifrån, och landet kommer att hamna i olycka och förstörelse. Och detta är framförallt för att de har övergett Herren. De har lämnat tron på Israels Gud och istället jagar dem efter andra gudar. Och med detta följer då också all annan instabilitet i landet. Socialt förtryck, och de fattiga får det svårt, och politiska problem. Så vi kan se att det spelar roll för Gud hur människor lever sitt liv. Hur Guds folk lever. Så var det då, 2600 år sedan, och så är det idag. Gud bryr sig om hur Guds folk lever. Israel var ju liksom det utvalda folket. Inte för att de var så speciellt egentligen. Jag menar, de var inte det största folket. De kanske inte var det smartaste heller. Men de hade blivit utvalda därför att Gud hade en tanke, en uppgift, att de skulle liksom göra Gud känd över hela världen. Gud som skapare av allting. Och nu har de istället börjat jaga efter andra gudar. Det finns en besvikelse naturligtvis hos Gud. Och profeten säger i andra kapitlet, så här står det: prästerna frågade inte, var är Herren? Lagens förvaltare ville inte veta av mig. De styrande satte sig upp mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde gudar som ingen hjälp kan ge. Ja, så står det redan i andra kapitlet. Och där står det också, och det är liksom lite sorgligt, när Gud säger: jag minns hur hängiven du var som ung. Ja. Den bild vi får av Gud är ju inte en Gud som är långt borta och ointresserad av vad som händer på vår jord, utan en Gud som är angelägen om att Guds folk lever upp till det de är bestämda för. Och så är det naturligtvis också idag. Hur vi lever, vad vi sätter främst i våra liv, spelar roll, inte bara för oss själva, utan det spelar roll för Gud. Guds folk idag, ja, det är ju Brickebergskyrkan och andra församlingar som finns för att visa världen rätt väg, vägen till Gud. För oss är det kanske inte några Baalsgudar som drar oss bort ifrån den rätta tron. Men det kanske är materialism, ägodelar, egoism, penningbegär, njudningar av olika slag. Ja, det finns mycket som vill liksom dra oss bort ifrån Gud. Och vi behöver ständigt återvända till den där utgångspunkten som vi har i femte Mosebok. Utgångspunkten: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Ja, det var liksom bestämmelsen för Guds folk. Älska Herren av hela ditt hjärta. Ja, texten vi läste, den är ju inte någon dramatisk berättelse. Jag menar, Jeremia uppmanas att gå ner till krukmakarens hus och se på när krukmakaren arbetar. Det här var ju en vardagssituation. I de flesta städer och byar så fanns det ju en krukmakare. Krukor, tallrikar och annat av lera användes ju ständigt. Och när man gör arkeologiska utgrävningar så hittar man ju mängder av dessa lerkärl. De är ju nästan alltid sönderslagna, men ändå mängder av lerkärl. Ganska enkla oftast, ibland fint gjorda. Ibland är det till och med importerade lerkärl ifrån Cypern eller någonstans. Vackra, fina lerkärl. Inom parentes sagt så är ju de här lerkärlen, eller skärvorna av de här lerkärlen, som gör att man kan datera de olika lagren när arkeologerna gräver fram. För det var ju, på den tiden fanns det också mode. I en viss tid så såg krukan ut så där, och i en viss tid så såg den ut så där. Ja, det skilde liksom lite. Ibland var det ett mönster på det här sättet och ibland var det ett mönster på ett annat sätt. Så det liksom skilde sig mellan olika tider. Och där kan då arkeologerna med ganska stor träffsäkerhet säga att den där, det här lagret av den här staden, det kommer ifrån tidig järnålder, 1100 före Kristus eller något sånt. Så ja. Ja, det var lite om arkeologi, ett litet sidospår. Men då sitter Jeremia där och ser på när krukmakaren arbetar. Han är där vid sin drejskiva. Troligtvis så sparkar han runt den med fötterna. Det brukar vara så. Och så jobbar han med att få fram olika kärl, tallrikar, stora krukor kanske och små krukor. Ja, man hade lerkärl till att förvara saker och ting i, och man hade det som husgeråd, och man hade, ja, en mängd olika lerkärl. Och Jeremia ser att ibland så blir det som krukmakaren tänker sig och ibland så blir det inte så. Leran kollapsar. Och istället för den där vackra vasen så kanske krukmakaren måste göra det till en mugg istället. Lite enklare. Jag pratade med en keramiker häromdagen. Eftersom jag visste att jag skulle predika här idag om den här texten. Så ja, då bad jag henne läsa den här texten. Hon var inte alls en van bibelläsare. Hon hade aldrig hört talas om varken Jeremia eller den här bibeltexten. Men ja, jag gav henne Bibeln att läsa. Och så frågade jag efter hennes reaktioner. Och då sa hon att ja, men det ser ju så lätt ut att dreja. Det kan inte vara så svårt. Men uppenbarligen är det lite besvärligt. Hon sa det att när krukmakare jobbar så blir det ofta så att det liksom går fel. Man får börja om från början igen. Var det mer hon sa? Hon sa det beror ju på vilken form. Jag menar, om man ska göra nu en vacker vas med tunna väggar, ja, det är klart, då är det mycket svårare än att göra en lite klumpig mugg eller sådär. Och sen är det också skillnad på lera och lera. Ibland är leran väldigt följsam och fungerar väldigt bra att dreja och få till. Och ibland är det svårare och då får man göra något lite enklare istället. Ja, så det där med en krukmakare som formar. Det ordet, krukmakare, det är en ganska vanlig beteckning på Gud i Gamla testamentet. Fast det står inte översatt krukmakare, utan det liksom står skapare istället. Men det är liksom samma ord. Det är det där ordet som vi har redan i Första Moseboks andra kapitel. Hur det står. Och Gud formade människan av stoft från marken. Gud formade. Ja, det är det verbet av det här ordet. Han skapade, så att säga, han formade. Ja, en ganska fin bild av hur Gud skapar människan. En liten lerklump. Det står ju inte att det var någon drejskiva, men Gud formar den här lerklumpen till någonting som ser ut så där. Och så blåser han in sin livsande. Och då börjar den lerklumpen röra på sig. En ganska fantastisk bild av Gud som formar människan. I den här texten, i Jeremia-texten, då är ju, det är inte den enskilda människan så mycket som är liksom kärlet, utan det är ju Guds folk. De som en grupp människor som Gud hade en plan med. Men det är ju samma bild. Det är liksom Gud som formar. Och dagens text säger oss ju någonting fantastiskt. Det kommer tillbaka gång på gång i Jeremia bok. Loppet är inte kört. Det finns möjligheter. Gud börjar om. Även när det ser som allra mörkast ut så kan han fortfarande göra någonting av den där lerklumpen. Någonting som kan bli användbart i hans plan. Det står ju att Jeremia skulle gå till krukmakarens hus och där skulle han få höra Herrens ord. Hittills har han ju bara suttit där och tittat. Men så får han höra någonting. Och vad är det då Gud säger? Skulle inte jag kunna göra någonting med Israels hus? Skulle inte jag kunna? Skulle det vara för svårt för mig, säger Gud till Jeremia. Detta lilla rike, detta judarike, invaderat minst en gång, kanske flera gånger av babylonierna, på väg att gå under. Och så säger Gud, skulle inte jag kunna göra någonting av detta rike? Det är inte kört. Gud kan fortfarande göra någonting. Alltihopa handlar ju om dem själva på sätt och vis. Att de behöver omvända sig till Gud. Och då kan ju Gud göra någonting alldeles nytt. Lite sorgligt är ju dock om man läser lite vidare utöver vad Stefan läste. För det står någon vers ytterligare fram och så står det: men de kommer svara lönlöst. Vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta. Ja, omvändelsens väg är inte alltid lätt. Att ge upp det egna, det man vill göra, trots att man kanske inser att det inte är den rätta vägen, att det är det som är fel. Ibland blir det ju väldigt radikalt. Jag brukar tänka på den där berättelsen om den där unge mannen i Nya testamentet som kommer till Jesus. Han har följt lagen i hela sitt liv. Han är ju verkligen en som är på den rätta vägen. Och så frågar han Jesus: vad behöver jag göra för gott för att få evigt liv? Och när Jesus då säger till honom: för att bli fullkomlig, gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Ja, då står det att han gick bedrövad bort. Ja, det är hårt. Jesus gör det inte lätt för honom. Men omvändelsens väg för honom var ganska radikal. Här i Jeremia tycker man ju att det betyder enklare. Jag menar, det handlar ju bara om att de ska återvända till det förbund som de stod i med Gud. Att du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Men även där tog det emot. En fråga som nu väcks av en sån här text är ju då: om du nu är en sån som tror på Gud, hur tänker du dig att Gud är verksam i världen? Ja, det kan man ju verkligen grubbla på. Det var en fråga på Jeremia tid och det är en fråga i vår tid också. Är allt liksom förutbestämt? Det blir som det blir. Ja, många troende tänker sig ju att det är så. Att allt är liksom förutbestämt och ganska orubbligt. Om nu profeterna har sagt att de ska bli invaderade norrifrån, så blir det ju så. Om nu lerkärlet misslyckas, ja, då är det inte så mycket att göra åt det. Men det är intressant med den där versen vi kom till på slutet. Ena gången hotar jag att vräka upp, vräka omkull och förstöra ett folk och ett rike. Men om det folket jag hotat vänder om från sin ondska, då ångrar jag mig och gör inte det onda jag tänkt tillfoga dem. Det är ju tydligen så, och det är lite besvärligt för en del teologier, att Gud kan ångra sig. Gud påverkas av oss människor. Om ni vänder om, ja, då ångrar jag mig och tillfogar inte det onda som annars hade kunnat hända. Så Gud talar om för folket att det ligger i era händer. Det är en öppen fråga. Det kan förändras om ni omvänder er. Tyvärr vet ju vi då, som sitter här och läser om det tusentals år senare, så vet ju vi att det var ju inte så att människorna ångrade sig, utan istället så blev det ju en katastrof. Men visst är det intressant att inse att allt är inte förutbestämt. Varken i Jeremias tid eller i vår tid. Gud låter sig påverkas av oss människor. Vårt öde som församling, som individer, som nation, allt är fortfarande öppna frågor. Våra böner, våra handlingar gör skillnad. En Gud som är personlig och aktiv och lyssnar till oss människor är den Gud vi möter i bibeltexterna. Som jag sa inledningsvis, Jeremia levde ju en dramatisk tid. En god kung regerade när han fick sin kallelse. Allt såg så bra ut, men den kungen dog på slagfältet i unga år. En senare kung blir bortförd i fångenskap och stora delar av folket med honom. En tredje kung tillsätts av babylonierna men får för sig att han ska göra uppror mot babylonierna trots att Jeremia säger att han inte ska göra det. Och då går det illa för hela folket. Och slutligen kollapsar alltihopa. Och folk förs bort i fångenskap. Templet läggs i ruiner. Och det verkar som att allt är slut. Allt är över. Och där sitter man i exilen. Långt där borta i Babylon. I dagens Iran-Irak. Och där samlar man ihop texter som berättar vad Jeremia och andra profeter har förkunnat. Och så minns man att det kunde ha varit annorlunda. Ja, vi kan ta varning av Jeremia bok. Men vi kan också hämta uppmuntran. För det är klart, omvändelsens möjlighet finns där hela tiden. Och till och med bortom exilen hade Gud en plan. En plan om återupprättelse. Den här exilen bort i Babylon, det var inte slutpunkten. Sydriket gick inte under. Nordriket som hade förstörts av assyrierna, man kan säga att det återuppstod aldrig. Och det var ju så det var. De här regimerna, assyrier och babylonier, de gjorde så att de skingrade folk. De spred ut dem, tog bort dem till andra länder och så lät de andra folkslag komma in. För att därmed liksom skapa stabilitet, att de inte skulle kunna göra uppror eller någonting. Så tanken att ett folk skulle uppstå igen efter att ha blivit krossat av assyrier eller babylonier, det var en ganska otänkbar tanke. Men det är faktiskt det som hände. Att det här riket, sydriket, Juda, det uppstod igen. Och vi läser i Daniels bok, en del kanske av er vet. I Daniels bok så läser vi Daniel, han har blivit bortförd i fångenskap. Han är en gammal man. Och han påminner sig att Jeremia hade också profeterat om att efter 70 år kommer babylonierna också att få sin dom. Och efter de där 70 åren kommer Juda rike att få återvända till sitt land. Så vad gör Daniel? Jo, han börjar be. Herre, låt det hända. Det som du lovade genom profeten Jeremia. Och det är ju precis det som hände. Så när vi läser Esra bok och slår upp första kapitlet, så får vi ju läsa där om hur perserkungen, nästa storrike, hur perserkungen låter judarna återvända till sitt land. Till och med hjälper dem att bygga upp sitt tempel. Och alltihopa får en start igen. Ja, så man kan ju verkligen säga att allt är inte hopplöst. Gud har en plan. Lerkärlet formas om igen och igen och får en användning. Och det här blir ju också ett budskap för oss. Omvändelsens möjlighet finns alltid där. Gud har vägar att föra sitt folk vidare oavsett omständigheter. Det gäller för enskilda församlingar som Brickebergskyrkan och Kristinakyrkan hemma i Lindesberg. Ibland kan vi ju uppleva lite resignation, uppgivenhet. Hur ska det gå för oss, för vår församling, för Guds folk i Sverige i framtiden? Men Gud har möjligheter. Låt oss hålla fast vid vår tro. Hålla oss nära Herren. Gud har möjligheter långt utöver vad vi kan tänka. Det är en hälsning jag vill ge till er idag ifrån Jeremia.
Amen.